If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Rika Tillsammans och avsnitt 365 som är ett samtal om då aktiv versus passiv förvaltning. Det vill säga det här att köpa och äga hela höstacken, att inte leta efter nålarna, att sitta still i båten och liksom investera då långsiktigt, regelbundet, automatiskt. Versus då den andra sidan att vara aktiv och leta efter nålarna och försöka välja ut det som kommer att gå bättre än något annat i framtiden. Och i det här avsnittet då så har jag den här diskussionen med Alexander Jansson som är fondförvaltare till vardags och som tackade ja när jag hade den här frustrationen kring att så här, det är ingen som vill prata aktiv versus passiv förvaltning, utan då sa han så här, nej, men jag kan hålla flaggan för den aktiva förvaltningen, det är ändå det jag gör till vardags och det vore ju konstigt om jag inte kunde stå för den. Så att detta är liksom en diskussion som vi har då live. Ingen har fått någon ersättning, så jag har inte fått betalt för avsnittet. Han har inte fått betalt för avsnittet, utan det är den här utforskningen tillsammans som vi gör, den här thoughtful disagreement. Och sen tänker jag att du får lite empati med oss. Det är alltid lätt att liksom vara på läktaren och komma på i efterhand de bästa argumenten. Jag själv störde mig efter och sa, nej men jag pratar inget om det här med survivorship bias. Att man ser bara de som står kvar efter ett antal runder etc. Men jag hoppas att vi liksom, i det här första avsnittet där vi liksom diskuterar aktiv versus passiv, att det ger lite olika bilder av det. Och så ser jag fram emot kommentarerna där du gärna får skriva så här, detta missade du Jan, eller detta skulle du ta upp, eller detta var en bra poäng som Alexander gjorde. Så att jag hoppas att du gillar avsnittet. Här kommer.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Alexander Jansson heter jag. Jag kommer från Åland, så jag är född och uppväxt där. Och sen då vid 20 års ålder ungefär över till Sverige och Uppsala för att studera på universitetet där. Som är ganska vanligt då för ålänningar. Och efter några år där då vid universitetet så började jag intressera mig för miljöinvesteringar. Och då var det egentligen i onoterad miljö. Jag började jobba på ett riskkapitalbolag som håller på med just onoterade miljöinvesteringar i Norden. Efter ett tag där så kom jag i kontakt med Carl Bernadotte som är grundare till CB Fonder. 95 grundade han bolaget. Och han hade då nyligen startat en miljöfond med noterade aktier. Och på den vägen är det väl som det heter. Så jag började jobba här 2009. Och vi har således jobbat tillsammans väldigt länge och vi förvaltar tillsammans då Carl, Marcus Grimfors och jag har förvaltat tillsammans nu sedan 2010-2011, så väldigt länge. Och långsiktighet är någonting som genomsyrar liksom, ja, allt vi gör. Även förvaltningen är väldigt långsiktig i sina beslut och så. Mm. Och jag är då en av de tre förvaltarna på bolaget, också vd på bolaget, delägare i bolaget, vilket Marcus också då är. Så förvaltarna är också då delägare i bolaget. Ja. Det här med att sitta i samma båt som investerarna.
Exakt. Jag älskar ju liksom så här Nassim Taleb som brukar säga så här: berätta inte för mig, ge mig inga råd, visa mig din portfölj.
Det är väldigt rimligt. Ja.
Men jag tänker så här, liksom, vi kom i kontakt för att jag vid något tillfälle liksom, efter att tredje gången på Sveriges Radio blivit inställd där jag skulle prata med liksom, stora pensionsbolag om aktiv och passiv förvaltning, så var jag lite så här, men vad fan, där är ju ingen som vill prata aktiv versus passiv. Och så var det, så räckte du upp handen så här: jag kan tänka mig att prata. Ja. Och jag blev inspirerad och sen blev jag så här: oh shit, vad har jag nu gett mig in på? Så att jag tänker att detta
Någon måste ju vara dum nog att ta det också.
Exakt, och så var jag så här: vore väldigt dubbelmoral att tacka nej. liksom. Så jag tänker så här: detta är en utforskning, vi känner inte varandra, där är ingen ersättning, jag har inte fått betalt, du har inte fått betalt, utan det är så här, två intresserade människor inom finans, och så liksom ha en så här, jag älskar ju det som Ray Dalio också pratar om, så här, men att ha en respektfull disagreement, för det brukar liksom ofta, för världen ser inte ut så som man själv tror, utan då behöver man andra perspektiv. Ja. Så att jag tänker så här, du gäst, berätta, vad är ditt case? Hur tänker du?
Jag kan ju bara fylla på så att säga det med dubbelmoral. Det vore ju beklagligt och bedrövligt om man själv företräder ett skrå så att säga och inte kan stå upp för det, och i det här fallet så företräder vi aktiv förvaltning.
Ja.
Och det vore ju bedrövligt om vi inte kan argumentera för det vi håller på med och det vi tycker att investerare ska investera i. Så vår aktiv förvaltning då är ju så att säga väldigt, väldigt aktiv så till vid. Alltså man kan skilja på flera typer av aktiv förvaltning här, men vår förvaltning är väldigt aktiv så att vi vet att den avviker väldigt mycket från index. Den är dock inte aktiv, den är snarare passiv så att säga med avseende på hur länge vi äger aktier. Så vi har en snitt omsättningshastighet på mellan 10-15% i portföljerna. Så med andra ord så äger vi aktierna mellan ungefär 7-10 år i snitt då. Så det är ju det är en viktig faktor tycker vi, och det där liksom, det är väl säkert det du också är inne på ganska mycket där med passiv, så att säga, att man, desto mer man gnider på en tvål desto mindre blir det kvar av den. Och det förespråkar vi väldigt mycket också, att det är farligt att göra för mycket ändringar, för det liksom, det blir ofta fel. Och sen då så en annan faktor då är ju också att vi är väldigt koncentrerade i vår förvaltning, så vi har liksom relativt få bolag. Ett index då som innehåller kanske mellan 500 och 1000 bolag, så är vi nog nere på mellan 25 och 30 innehav. Så det är väldigt koncentrerade portföljer, och det är ju då helt enkelt återigen liksom att verkligen dels den här faktorn att du uppnår, liksom, om man tittar på liksom teorin, då, du uppnår diversifiering genom att ha relativt få aktier, så får du en bra diversifiering i portföljen. Men sen också det här med, kanske viktigare tycker vi, det här med att om man tittar i index eller globalt eller vad man nu tittar, så är det, eller egentligen var än i livet du tittar, så gäller den här regeln att det är några få som skapar nästan allt värde. Och det finns ju väldigt mycket forskning också på det på aktier, att det är någonstans kring 2-3% av alla aktier som egentligen skapar allt mervärde. Sen är det ju inte som så att det alltid är samma aktier, men det är en väldigt liten del. Det mesta är skvalp, alltså sånt som skvalpar runt där, och sen då så har du ganska mycket som också då går mycket sämre. Och den här regeln finns ju i språk, liksom om du tittar på ett språk så innehåller det massor med ord, men det är några få ord som är helt överrepresenterade. Samma sak väl ofta i ett samhälle också, med enskilda individer, några få som skapar enorma värden, och sen så är det mesta så att säga kanske inte lika värdeskapande, kanske inte så kul att prata om den saken, men så är det. Det där finns i naturen, det finns överallt, de där reglerna kring att det, och då kan man, vad heter det, och därför då just med att om vi tittar på ett index med 500 eller 1000 innehav, så om vi nu tar bort, om vi bara har 10% kvar då, så är det någonstans, då är vi någonstans mellan 50 och 100. Men sen så kan vi halvera det där ytterligare. Och då är vi nere någonstans där mellan 25 och 50. Vilket vi tror att räcker alldeles tillräckligt för att få, liksom få fram den här, liksom, de bästa bolagen som verkligen skapar mervärde.
Men om jag hoppar in där då, Alexander. Mm. Så är detta är ju precis så det alltid låter. Om jag ska vara liksom hårdrad och liksom, ja, och sen har man så här, men vi hittar världens finaste bolag inom liksom hållbarhet eller inom tech eller etc. Men jag tänker, om vi bara tar det här skewness-argumentet som du har, liksom att det är en liten del av aktierna som står för hela uppgången. Det håller jag helt med om. Men det roliga är att jag drar precis motsatt slutsats från det. För jag tänker ju så här, det är liksom så tilltalande så här, ja men då är det ju bara att välja de vinnaraktierna och skita i alla andra. Men man kan ju också säga så här, det visar ju så här, sannolikheten att välja dem är ju att det är mycket större att jag väljer fel bolag än att jag väljer de här vinnarna. Och jag tänker att tittar man på det liksom empiriskt och historiskt, så är det ju så här att typ 9 av 10 fonder misslyckas ju på en 10-årsperiod att välja de här vinnaraktierna. Vad tänker du? För att Farmer var ju också inne på det 2013 när han fick Nobelpris. Så här, ja, statistiken visar att de flesta fondförvaltare lyckas ju inte överprestera mot det där indexet.
Ja. Ja, absolut. Och det kan man också sätta, så att säga. Jag är inte emot passiv förvaltning heller, utan jag tror bara att den här diskussionen, så tror jag vi kan dels dela de argumenten, men sen också konstatera det här faktum att så som marknaden har sett ut, som då, den börjar ju med att det var i princip 0% passiv förvaltning. Passiv, jag vet inte hur nyttan av passiv är, men okej. Ja. Så liksom, det har ju gått från ingenting. Och idag då så är vi i USA någonstans kring mellan 50-60%, om jag har den
statistiken. Ja, för 40-50-ish. Ja.
Ja. Så det är i alla fall hälften av marknaden ungefär är passiv förvaltning, åtminstone i USA idag. Så det här är ju då, jag skulle vilja påstå att det här är någonting som, du kan inte ta passiv förvaltning till 100% av marknaden. För då kommer du ha en situation där det är liksom de här döda fiskar som flyter omkring. Ingen fattar några beslut egentligen på fundamentala faktorer, utan det är någon form av, alltså, värre än marxism eller kommunism, så tillvida att då fattar någon beslut, så att säga, staten då fattar beslut på kanske dåliga grunder. Men i det här fallet då, passiv förvaltning, där fattar man inga beslut, utan man bara allokerar utgående från ett index, hur det ser ut, och det görs liksom ingen bedömning av kvaliteten på det här. Så i ett sånt läge då, och jag argumenterar inte för att det ska vara 0 eller 100, det ska inte vara 0% aktiv förvaltning, det ska vara inte 100% aktiv förvaltning, utan jag tror att var den här jämvikten ligger, det vet jag inte, men desto närmare, så att säga, 100% passiv förvaltning vi kommer, rimligen eller egentligen helt de facto, tror jag, så kommer då också möjligheten för aktiv förvaltning att förbättras. Så jag tror att man ska inte stilla sig allt för blind heller på historiken. För den historiken blir i någon mån också mindre relevant i takt med att vi får en allt högre andel passiv förvaltning. I och med att vi kommer från 0% passiv förvaltning. Och jag säger inte att den här gränsen ligger heller där vi är idag. Men kanske det är någon sån här Pareto-regel 80-20. Alltså att man någonstans där kring 80% passiv förvaltning, så börjar det liksom bli så pass mycket möjligheter för aktiva förvaltare, och då kommer den här, alltså, kapitalismen in igen då, och liksom, då kommer det att bli så lönsamt för aktiv förvaltning igen, och då kommer liksom att komma fler aktiva förvaltare, för att där finns en möjlighet och sådana saker. Så det är liksom en grundförutsättning, tycker jag, som är viktig att redogöra för. Jag förespråkar inte någon av extremerna här. Jag vet inte om du gör det, men jag tycker att det finns ett tydligt problem med att ha uppenbart att om man skulle ha bara passiv förvaltning. Det är alltid bra, tycker jag, att börja argumentationer, så att säga. Om man drar det till sin absoluta spets, var hamnar vi då? Och då tycker jag att det är uppenbart att vi har ett problem där.
Men om jag flickar in, så är bra, så här, jag håller med dig att så här, 100% går inte. Jag håller också med dig om att vi som är passiva piggybackar lite på er som är aktiva. För att det är ni som är aktiva som genom handeln sätter rätt pris. Och jag tänker på det, jag läste en metafor som jag tyckte var jättebra i detta, som var så här: men föreställ dig att du har en klass Och så är halva klassen är så här, du vet, plugghästar, overachievers. Mm. Då vet de pluggar 2 timmar varje kväll och sen så har du massa andra som är slackers. Du vet, som inte pluggar alls och sen ska de skriva liksom prov. Då kommer vi liksom ha ett snitt mellan liksom overachievers kommer överprestera på resultatet och slackers kommer underprestera. Ganska logiskt. Och så tänker jag så här, om man då introducerar en tredje grupp som vi kallar så här fuskare, är med som inte pluggar utan de bara kopierar de andra. Mm. Så om vi då lägger till 50% fuskare, kommer snittet på marknaden då, eller snittet i klassen på provresultat att förändras? Nej, det kommer det inte. För att hälften kommer att kopiera slackerserna, hälften kommer att kopiera overachievers. Och där, jag tycker det är en bra metafor för att vi kan lägga till fler och fler och snittet kommer inte förändras. Nej. Men vi kan inte ersätta alla liksom overachievers med cheaters. För att då skulle snittet, liksom, då skulle det inte fungera längre. För att där är någon som behöver ha liksom rätt svar på provet.
Ja.
Häng med. Så att jag håller med dig. Alla kan inte vara passiva. Och jag håller också med dig att ju större andel passiva, desto större möjligheter kommer också öppnas för de som är aktiva. Men jag påstår ju också att för de som är kvar och är då aktiva kommer det ju bli svårare och svårare, för att jag tänker att börsen är ändå ett nollsummespel. Om du ska överprestera mot index så måste ju någon annan underprestera. Och är det då att det kommer massa som säger att jag är inte med i spelet, utan de som underpresterar går och sätter sig på bänken, så betyder det att det är bättre och bättre spelare kvar. Än med. Så att där jag säger, också för att vara noga, jag säger inte att det inte går att slå index. Jag säger bara att det är extremt osannolikt att slå index över tid. Att ett enskilt år kan man göra det, men över tid är det väldigt, väldigt svårt. Alltså, vad tänker du om det jag säger nu?
Ja, absolut. Och där kanske man då kan, sen måste vi liksom diskutera, nu är vi väldigt högt uppe så att säga, aktivt pass index. Och så att säga, sen kan vi bryta ner det där och titta lite närmare på vad vi då riktigt menar med det här. Men om man nu tar just den frågan då, så håller jag helt med. Och där ska man såklart, alltså det finns ju många saker här att tänka på vad gäller, alltså aktiv förvaltning är, jag pratar ju självklart mycket ur vårt perspektiv och denna typ av aktiv förvaltning vi står för. Vi är en fristående aktör, vi har liksom verkligt aktiv förvaltning, ingen smygindexering, ingenting sådana saker. För där är det klart att det finns mycket sånt som också då är kanske liksom inne på det här slacker-argumentet du säger, att det finns många liksom, det finns mycket strukturer i finansbranschen som inlåsta av olika skäl, så att säga, pengarna är där vare sig du mer eller mindre vill eller inte. Och då får du sådana effekter, då är det liksom, då lönar det sig någon månad att smygindexera just på grund av att de här pengarna kommer att vara där, och liksom, du vill egentligen undvika bara att någon liksom noterar att det är några större avvikelser. Så där finns det ju absolut en sån poäng. Men sen är ju också det just det med att alltså marknaden är, argumentet bygger ju från insida också då på att marknaden är effektiv. Och jag tycker att marknaden är effektiv också ur vårt perspektiv, så att vi vill att underpresterare rensas ut. Alltså, det finns en kreativ förstörelse i ett kapitalistiskt system, och det gör då att de svaga försvinner, och de svaga då definierat som de som inte klarar av att gå som index eller bättre än index. Och där har du då kanske, om du som investerare då tittar på en fond som, inte vet jag, år efter år på 100 miljoner liksom, eller liksom små belopp, så är det klart att där kanske det finns en signal i det. Men däremot så tror jag väl att du som investerare har liksom kan lite rida på marknadseffektivitet också, genom att just fonder som är relativt liksom konkurrenskraftiga och hyggligt stora i storlek också har någon form av, det finns ett förklaringsvärde i det som marknaden skickar en signal då, så att säga. Det finns en anledning till att kapitalet finns. Men återigen, tillbaka då till att då måste det ju också vara den typen av aktörer som vi själva företräder. Alltså där det inte finns kapital inlåst. Där vi inte har liksom något pensionssystem eller någonting som liksom bestämmer att pengarna ska vara här. Utan att det faktiskt, alltså politiker är inte inblandade eller olika sådana aktörer. Utan det är faktiskt en marknad som är helt fri. Du kan in och ut, finns inga spärrar, ingen inlåsning och så. Så det tycker jag är en viktig faktor i sig där. Att du har Jag har goda skäl att anta att det som finns håller en hygglig kvalitet för att marknaden är effektiv. Och marknaden är effektiv antagligen, ja, fortfarande hyggligt effektiv, men marknadseffektiviteten avtar rimligen med högre andel passiv förvaltning till någon nivå som ingen kan svara på vad den är. Men ja, nu är vi då någonstans kring 50% och den är väl, ja, svårt att säga när den inte är effektiv längre, men jag tror den är hyggligt effektiv fortfarande, absolut.
Mm, precis. Hur ställer du dig, eller vad är din syn till exempel? För att jag kan ju bli lite, vad ska man säga, så här, uppgiven, alltså på finansbranschen. Alltså om man känner till Spiva till exempel, den här Standard & Poor's, som de har gjort den här undersökningen sedan typ 25 år tillbaka. Så här, hur går det för snitt, liksom, de aktiva förvaltarna i förhållande till index? Ja. Och de konstaterar ju så här att ju längre tidsperioden är, desto större sannolikhet för underprestation. Ja. Det gäller även före och efter avgifter, det gäller oavsett fondtyp, oavsett geografi, ja, etc. Ja. Alltså, är det liksom så här att, ja, men där är massa människor som inte borde vara i finansbranschen? Eller liksom, hur förhåller du, för mig blir det liksom så här, ja, men det är ju inte ens lönt. Alltså, nej, för jag kommer inte kunna välja ut den där proteindelen i förväg, ja, alltså, som om 10 år kommer vara de där 1 av 10 fonder.
Ja, absolut. Men här kanske då kan vi vara också överens om att samma sak gäller indexfonder. Det finns inga, per definition, inga indexfonder som kan slå sitt index. Alla kommer, förutom de som har negativa avgifter eller noll avgift, kommer att kunna vara som bäst då, som sitt index.
Ja, ja, absolut. Som bäst, ja, som sitt index. Ja, ja. Sen finns det så här detaljer, men shoot, ja. Som grundläggande, ja, argument. Ja.
Så absolut, merparten indexfonder kostar ju pengar. Ja. Allt från 10 punkter eller 5 punkter till 70 punkter, var du kan ligga. Så då är det ju som per definition så att i värsta fall då så är du, vet du att du är då 70 punkter efter ditt index varje år i all evighet. Mm. Eller 5 punkter eller vad det nu är frågan om. Så det, där är det ju säkerheten då för underavkastning högre, så att du vill att det är ofrånkomligt. Så den studien skulle antagligen också ge samma resultat då för indexfonder rimligen. Och sen vad gäller då aktiv förvaltning, så är det ju absolut som så att åtminstone sett till AUM så hamnar man ju i den slutsatsen du drar då, så att säga, att det måste liksom finnas lika mycket vinnare som förlorare då. Men sett till antal fonder behöver det ju nödvändigtvis inte vara så. Men det kanske tenderar att vara så också, det tror jag. Så där är det ju egentligen då också den här frågan om man, så att säga, vilka index vi talar om också, så att säga. Om man tittar på vår, och också det här med risk tycker jag är en viktig faktor här. Att liksom, vi kan ju vara överens om att säga att man investerar i någonting över 20 år och så får man, för ditt sätt att se på det här är ju då binärt, så att säga, att man är bättre eller sämre, och så tittar vi inte på detaljerna, utan om man då säger att man investerar i någonting, ett index eller en fond, och så fonden är då 5 eller 10% heter sämre på 20 år, och då säger man att den var sämre, men du har fått, säg, 500% avkastning istället för 510% index. Det är ju inte som så att det har varit ett problem för dig, utan det har ju fortfarande varit en väldigt bra investering. Så den kanske man ska vara också då tydlig med hur stor avvikelse vi talar om. För där vill jag nog ändå hävda att du kan inte ha en aktivt förvaltad fond som över 20 år går klart sämre än ett index. Den kommer att byta förvaltare, läggas ner. Alltså marknaden kommer att förstöra den fonden.
Precis, förlåt. Och keep that thought. För att det är det som jag också har kritik mot finansbranschen. Att om jag överdriver lite, då gör man så här, man är en stor bank. Och så startar man 20 fonder och sen så driver man dem i liksom 5 år. Och sen efter 5 år så gör man så här, kattar man de 25% som är sämsta. Mm. Och så har man kvar de här 75, startar en ny fond. Och sen så har man, titta, de här har slagit liksom index. Mm. Och jag är så här, du kan ju inte ens urskilja, liksom, det kan ju varit på ren tur.
Ja, ja.
Liksom. Ja. Ja, förlåt.
Jag kan inte såklart försvara sådana saker. Jag håller med om att det finns den där typen av agerande. Det finns också ett agerande som handlar om de fonder som har performance fee, kanske framförallt hedgefonder då, där så fort de hamnar liksom för långt ifrån sin då high watermark, så klipper man dem, för att då vet man att den här fonden kommer ta så länge för den blir riktigt lönsam igen. Så definitivt finns det ett sånt beteende som jag inte på något sätt försvarar. Vi företräder ingenting sånt. Mm. Utan våra fonder har funnits, Europafonden har funnits sedan 95, miljöfonden har funnits sedan 2008, så vi har inte alls hållit på med sådana här typen av beteenden. Men sen också då, vad gäller index, det skulle vara intressant att höra liksom din syn på det, så att säga. Vad talar vi om när vi talar om index? För det är ändå också så nu med den här enorma explosionen av passiv förvaltning då, som vi har haft under, ja, framförallt kanske det senaste decenniet, så är det ju, vi är också i ett läge där det finns fler indexprodukter än det finns aktier. Så det här är ett helt, alltså det, även passiv förvaltning vill jag nästan tycka att kräver aktiv förvaltning. Så vad är liksom, när du säger passiv förvaltning, vad är det primärt du då tänker dig eller förespråkar?
Ja, men jag tänker två saker framförallt. Alltså det är ändå roligt, vi har rätt mycket samsyn. Jag läste nu någonstans att jag tror att det finns typ 40 000 eller typ 30 000 noterade aktier i världen som går att handla. Och så tror jag mängden index var 45 000. Så det finns fler index än det finns aktier. Nej, men jag tänker kring index egentligen två saker. Jag tänker där som egentligen är grundgrejen i forskningen är att liksom som säger så här, alla avvikelser från att äga allt introducerar en risk du inte får betalt för. Det är liksom grundtesen. Och det är nummer två, sen är precis som du säger, jag har ju också upptäckt det, så att du kan ju inte få liksom MSCI World eller liksom där. Så att numera, så utifrån ett mer praktiskt perspektiv, så brukar jag ju säga till folk eller själv så här, jämför till exempel så här, investerar du i Sverige, ja, men jämför då mot SEB Sverige indexnära eller plus alla bolag Sverige. Alltså en så bred fond som är passiv och så billig som möjligt, för då är det ju avkastning du de facto kan få. Mm. Alltså att det inte är en teoretisk avkastning. Mm. Men jag menar i grunden, så till exempel jag är en varm förespråkare att ska jag investera i aktier, så skulle jag säga till någon så här, ja, men ta typ MSCI ACV, All Countries World Index. Alltså så brett som möjligt. Alltså alla länder, alla storlekar, alla branscher, alla typer. Det är liksom steg ett. Vad tänker du om det?
Ja, det är nog rimligen en ganska bra start. Som sagt, jag förespråkar inte 100% passiv förvaltning eller 100% aktiv förvaltning. Jag tror att det du säger är väl en som du, nu vet jag inte om det kommer på inspelningen, men du sa själv att du refererade till Taleb där och att, så att säga, strunta i vad du säger utan visa istället vad du har gjort eller vad du har i portfölj. Och om jag bara går till mig själv så är liksom min portfölj består av våra fonder och sen består den av investmentbolag. Så den består inte av alltså 100% aktiv förvaltare, utan den består av någon form av, vad ska man kalla investmentbolag? Det är någon form av passiv förvaltning av bättre kvalitet. Så att säga, alltså den är passiv så att du vet att den är väldigt, väldigt billig. Men den är aktiv så att du vet att du har ägare av kött och blod. Du har egna pengar så att säga, det är ofta familjer som står bakom det där. Så du har många av de här faktorerna som vi själv förespråkar. Alltså du ska sitta i samma båt då, och hela den biten. Skin in the game och så vidare och så vidare.
Men Alexander, om jag gör bara så vi har ett sidospår på det där. För detta kommer ju folk som lyssnar och tittar vilja veta. Ingen tvekan om att en portfölj av investmentbolag i Sverige har överpresterat typ allt. Alltså det finns nästan ingenting du kan hitta som går bättre än det. Men där är två invändningar som jag säger. Ett, jag fattar inte varför. Nummer två, tittar man på investmentbolag i Europa eller i USA eller på andra marknader, så går det inte att överföra det. Det är inte som att investmentbolag i Tyskland går bättre än DAX. Mm. Investmentbolag i USA går inte bättre än S&P. Och det jag misstänker är att investmentbolag egentligen bara ger dig en överexponering mot små värdebolag, alltså mot en högre riskfaktor. Mm. Tittar man på liksom som på Spiltan investmentbolag innan den blev kass, så var det ju liksom så att titta på ett småbolagsindex som är lite tiltat mot riskfaktor, så är det egentligen samma sak. Mm.
Men det där är väl lite, alltså om du tar världens då som anses som främsta investerare, så är väl Berkshire Hathaway då är väl ett bra exempel ändå på ett bolag som har skapat hyggligt mycket mervärde över tid, alltså USAs största investmentbolag. Och tittar vi i Sverige, Investor, så är ju det också helt oslagbart och definitivt inte med någon risk som avviker eller någon exponering som är någon småbolagsexponering, utan där handlar det ju om riktigt stora, välskötta bolag, och så handlar det också om en del onoterade bolag, både i form av egen verksamhet och i form av då EQT. Så jag skulle säga att jag håller med om att fenomenet verkar finnas där, men det där gäller ju också, tycker jag, om lite på svenska sådana här serieförvärvare. Det är också ett lite unikt svenskt fenomen. Du har minst en handfull, kanske upp till 10 bolag som har haft en enastående förmåga att skapa mervärde och som jag inte riktigt har kunnat se. Det finns enstaka absolut andra ställen också, men det verkar finnas något som har svenskt kluster eller svensk, det sticker ut i Sverige på ett sätt som jag inte riktigt kan se i andra länder. Så det kan ju vara, jag vet inte exakt förklaringen, men jag tycker att minst en investor då, som är liksom den stora kronjuvelen och som har alla de här faktorerna med liksom kött och blod och liksom mycket av det man liksom, i någon mån associerar Sverige med, alltså Wallenberg och det här ägandet och hur det sköts, och sen då har du den här andra jätten då i Berkshire som ju också är ett totalt faktum att leverera ett väldigt mervärde över väldigt, väldigt lång tid.
Men Alexander, om vi tar dem då som exempel, så för det brukar komma upp Berkshire. Och jag har tittat ganska, det finns studier på Berkshire, och då tänker jag så att det är ganska tre tydliga hopp. Alltså innan 2000 så är det absolut en överprestation, alltså inget snack om saken. Men du har ju också 10 års av underprestation mot S&P 500 på den senaste tiden. Och det kan bero på att de har blivit för stora, det kan bero på att de har haft en viss marknadsvy. Men jag vet ju, Charlie Munger skrev ju i Wall Street Journal också så här, innan 2000 så var det mycket enklare att överprestera mot index, för informationen spreds inte lika lätt. Eller som han liksom sammanfattade, it was an idiot's market. liksom. Mm. Så att jag upplever till exempel så här, jag har haft både Investor Berkshire-portföljen, jag har haft Berkshire i min tjänstepension, så här, det har gått upp 800%. Så du vet så här, jag är svinnöjd, men jag kan liksom inte heller motivera mig själv till att lägga pengar i det, att det ska gå framgent, särskilt inte om vi går mot en marknad som blir liksom mer och mer effektiv. Alltså för 1990, ingen hade ju råd med en Bloomberg-terminal. Alltså om du inte jobbade på Wall Street eller på SEB typ, så hade du inte, du vet, idag har du en Bloomberg-terminal i telefonen med eller någon konkurrent. Ja. Ja. Så hur, för jag är så rädd att investera bara liksom på historisk avkastning bakåt. För att där är ju forskaren så här, ska vi investera och ha någon statistisk signifikans kring historisk avkastning, då behöver vi så här 3000 års data, och vi har knappt 50 års data. Vad tänker du om det?
Nej, men absolut, men det gäller ju, det kan man tycka.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kan vända på också gäller passiv förvaltning, men passiv förvaltning då, som sagt, som jag inledde med att säga, att den datan som vi har för passiv förvaltning då är ju i någon mån blir ju mindre relevant i takt med att andelen aktiv förvaltning ökar, eller andelen passiv förvaltning ökar, i och med att då marknaden antar att det är 100% passiv förvaltning, så är marknaden väldigt totalt ineffektiv kontra då det läge vi står i idag, som är kanske då drygt 50% passiv förvaltning. Så där blir den ju, det argumentet blir ju också då svagare och svagare, med tanke på att historiken då blir mindre och mindre relevant. Men sen så sen håller jag nog inte riktigt med alltså om det där, för det, vi pratar ju, det här är ju liksom kulturfrågor. Det här, så i vår förvaltning så är det ju just den här typen av saker, att ett bolags historik har en väldig betydelse. Liksom, det är precis som att titta på en persons CV. Okej, den här killen eller den här personen har suttit i fängelse här med på den här sitt liv. Så vad är sannolikheten att han bäst nu kommer att bli en helt fantastisk person och skapa en massa mervärde, kanske lägre. Eller liksom generellt, om du tittar på ett CV för en person, så du gör ju ofta det för att du vill se liksom, att den här personen verkar ha en förmåga att göra liksom hyggligt bra grejer. Och det är samma sak med ett bolag och en aktie. Det, där, det är ju ofta som så att, liksom det är kulturfrågor. Det är väl någonting som verkligen finns i Investor. Det här med att den kulturen de har skapat där, alltså om du tittar på rekrytering, alltså just det här med Atlas Copco till exempel, den skolan som är någon form av avund för i princip hela världens verkstadsbolag, hur de får fram kanske de bästa vd:arna och ledningspersonerna i världen mer eller mindre, och de har den här otroligt fina metodiken där de utbildar från liksom direkt man kommer in till, så att man då kan nå olika topppositioner och så. Så det är ju liksom, kultur har ju stor betydelse. Det är samma sak ofta med länder. Det har liksom, det har en stor betydelse som gör att vissa länder överavkastar mot andra och underavkastar och så vidare. Så det tror jag är en faktor som du ser liksom tar för lätt på, att historiken faktiskt har betydelse där. Sen så att säga över tid, så att säga, sen ska man ju titta på, ja men titta här, senaste året gick det jättebra för den här personen, så det kan ju vara bara tur. Det behöver inte betyda någonting överhuvudtaget. Men att man har en tydlig historik av värdeskapande, det finns ju någonting i det där som inte är beroende av någon trend som du råkar hamna rätt i. Liksom, och så gick alla aktier upp i skyn för att du hette någonting med AI i namnet, eller du hette någonting med, inte vet jag, alltså, olika då, hyper som kommer under IT-bubblan eller och sådana saker. Så det måste man ju såklart, alltså, där finns det ju mycket brus. Men om man har den här långa värdeskapande historiken, som jag tycker det finns få exempel på, till och med i världen, på Investor, hur de har lyckats med det på ett helt enastående sätt.
Ja, men så bra. Så att om jag får hårdra det där då, som du sa så här, jag menar, vi hårdrar det till sitt exempel, så tänker jag så här, ja, historik spelar roll i en aktivitet som har med färdighet, alltså med skill, att göra. Men historik spelar ju inte roll i ett område som har med slump att göra. Om vi hårdrar det, så tennis till exempel. Ja, en duktig eller en dam, det är det så här, du vet, damspelet. Där finns ju en sån världsmästare i dam, som han blev världsmästare 1963, sen förlorade han inte match på 57 år. Är med, för det var bara ren skill. Andra änden, så här, gå på kasinot och spela på roulette. Alltså så här, historik har inte jättemycket betydelse. Okay. Och jag upplever så här, det som är svårt är ju så här, aktier är inte 100% skill. Okay. Eller liksom så här, att driva upp duktiga vd:ar, mycket skill, lite tur. Men titta då på en aktiekurs, går ju knappt särskilja liksom statistiskt, är detta en aktiekurs eller är detta något som har genererats slumpmässigt? Och där tänker jag så här, ta Trump, så här Donald Trump eller Trump Media. Alltså så här, det är ett bolag, vad var det? Liksom de omsatte, tror jag, 4 miljoner kronor och hade liksom förlust på 600 miljoner kronor och värderas till liksom 60 miljarder. Mm. Alltså där är ju liksom, det är ju ingen koppling mellan verkligheten och bolagsvärde. Mm. Alltså så att jag tycker att det är liksom vanskligt, för att där, alltså med Trump blir det så tydligt, alltså AMC, GameStop, du vet, hela den. Men vad liksom så här, liksom även Investor som liksom genererar jättebra med vinst och så är det under analytikernas förväntan och så rasar aktiekursen. Alltså, förstår du hur jag menar?
Nej, egentligen inte med Investor, för det är väl precis det som inte händer i Investors fall, att den är liksom en otroligt solid historia och har verkligen ett liksom, där finns det ju den här kulturen återigen som är så stark och som trumfar det mesta. Och också strategi, alltså, för jag menar, om vi backar till vår förvaltning då, Investor får väl tala för sig, men liksom, vår förvaltning bygger ju på en tydlig investeringsfilosofi och strategi. Och jag menar, det här med som Trump Media och GameStop och AMC, det är ju någonting helt annat. Det är ju spekulation. Alltså jag menar, då är vi tillbaka, om vi nu ska gå tillbaka till Buffett igen, liksom, eller om det var Munger eller vem det nu var. Alltså just det här med att marknaden på kort sikt är en röstmaskin och på lång sikt är det en våg. Alltså att du, på kort sikt så röstar människor om värde på en aktie, och det kan ju då, precis som i de här tre fallen du har nämnt, blir lite precis vad som helst, vad som liksom är flest röster på för dagen. Medan på sikt så kommer det här att vara en kvantitativt liksom faktum. Det här väger 2 gram eller 2 kilo, och det kan vi liksom inte diskutera om desto mer, utan det är ett objektivt faktum. Så de två faktorerna tror jag är väldigt viktiga att skilja på också, för kort sikt så kan det ju hända lite vad som helst i marknaden, så att säga. Jag menar, corona, det kan gå ner 30% på 2 veckor, och vissa aktier kan gå, som de här då, kan gå 100% på en dag säkert, och ner 50% också på en dag för den delen. Så där handlar det ju om det här med att verkligen förhålla sig och ha en tydlig strategi som man följer, och alltså som vi då, men också till exempel Investor, vilken typ av bolag man investerar i, det långsiktiga perspektivet. Och jag menar, där är ju vi med dig, så att säga, just det här med att på kort sikt så kan lite vad som helst hända, det är slumpmaskin, men därför gäller det ju också att ha ett långsiktigt perspektiv. För om du börjar ha liksom någonstans mot 7-10 år, då blir det den här viktmaskinen eller vågen snarare än den här röstmaskinen som kan slänga ur sig lite vad som helst från dag till dag.
Mm. Och där kan jag absolut också hålla med. Så här. Det måste vara sjukt frustrerande, till exempel att vara fondförvaltare, veta att detta är ett kvalitativt bolag, det är felvärderat. Men sen vet vi ju så här, marknaden kan vara liksom irrationell längre än du kan vara solvent. Ja. Så att liksom så här, jag kommer aldrig få betalt för det här, för mina investerare kommer lämna mig innan jag kommer där. Men jag tänker så här, jag tänker egentligen att där finns, jag kommer ihåg, det finns en matris på liksom så här, som baserat på 2 frågor. Och den ena frågan var så här, kan jag göra en bättre analys än andra på marknaden? Ja eller nej? Kan jag tajma marknaden bättre än andra? Ja eller nej? Och var någonstans, för att jag ställer mig, om jag tittar på mig själv eller tittar på de flesta, så påstår jag så här, nej, de flesta kan inte göra en bättre analys av Investor eller vilken aktie som helst än andra. Och nej, jag påstår att de flesta kan inte tajma marknaden bättre än de flesta. Och då hamnar jag liksom i nej, och då blir liksom det rationella slutsatsen blir då, ja men köp allt. Köper du allt så kommer något kommer gå bra, något kommer gå dåligt. Som helhet så kommer de där vinnarna kompensera för förlorarna i portföljen, och du kommer få en snittavkastning. Och genom att du får en snittavkastning över en längre period än snittet, så får du en extraordinär avkastning. För du kommer slå de flesta, inte för att du var så grym, utan för att de andra har gjort bort sig. Liksom, att jag spelar det ointuitiva spelet, och jag investerar inte för att vinna. Jag investerar liksom att genom att inte förlora, och genom att inte förlora så vinner jag, för att folk åker ut längs vägen. Ja. Vad tänker du?
Det tycker jag är väldigt rätt och rimligt, och man ska ju liksom försöka tona ner egentligen alltså sin förmåga inom mycket av det där. Men liksom, för att återigen titta på historiken, så är det ju som så att alltså det där har man kunnat sagt om liksom Investor till exempel då, alltid så att säga, att det här är ju välanalyserat, eller Atlas Copco, eller liksom alla våra innehav, liksom de flesta är relativt stora bolag, välanalyserade. Men i det där tror jag ligger, marknaden har väldigt svårt att liksom idag prisa den här typen av kvalitetsbolag som genererar stora mervärden över tid, som har ledande marknadspositioner, stora marknadsandelar, väldigt kvalitativt ledarskap, visar bevisat förmåga historiskt att klara av svåra tider, etc. etc. Marknaden har väldigt svårt att liksom, idag sätta rätt pris på någonting som sen över tid levererar väldigt, väldigt stabilt och ett tydligt mervärde. Så där är det snarare egentligen det här argumentet med att man ska vara ganska tråkig, att man ska verkligen bara, man ska hålla fast vid den här typen av bolag, man ska inte vara särskilt exotisk, man ska inte liksom hoppa på kortsiktiga trender och sådana saker, för då är man precis på det som du själv säger, att då är man, undviker man att liksom, man behöver inte vara ett geni, utan man undviker att vara snarare de här då som gör en massa misstag, och bara genom att undvika det så kommer du troligen att komma ut väldigt, väldigt bra. Sen om du kommer, och då pratar jag om att komma ut väldigt bra, så tänker jag mig att vara i den första kvartilen, alltså de 25% bästa. Det tycker jag man ska satsa på. Man ska inte försöka vara i den första percentilen, för du kommer, om du är det ett år, så kommer du antagligen att år två eller tre vara i den 99:e, utan du ska försöka.
Vänta, jag får bara säga. Precis. Jag får bara säga för den som lyssnar, för att om du ska vara i den översta percentilen, så behöver du ta en så pass stor risk som kan då slå åt andra hållet, som gör att du hamnar i den liksom sämsta percentilen sen. Ja,
men om du däremot är i den då, säg 25:e percentilen, alltså inom den första då kvartilen, år efter år efter år, så kommer du över tid troligen att hamna väldigt nära, åtminstone kanske topp 10%, och kanske troligen ännu bättre. Och det är det som jag tror är liksom det viktiga här. Och där är ju de flesta är ju, vill ju på något sätt kanske vara bäst hela tiden och vinna och ha liksom, komma med de smartaste idéerna, bästa idéerna, de nyaste idéerna, det här har ingen annan tänkt på, etc. Men det är ju sällan det fungerar särskilt bra. Utan snarare att ha den här lite mer, precis som du är inne på, liksom lite mer defensiv då inställning möjligen, och inte försöka liksom ligga i framkant så tillvida. För då kommer du troligen över tid, om du tar 5, 10, 15, 20 år, så kommer det antagligen att leda till att du är i den absolut främsta, kanske då, främsta percentilen. Och det är det som jag tycker är väldigt liksom, viktigt att tänka på, och grunden i hela liksom, förhållningssättet.
Det är roligt, en amerikansk sån här ränteförvaltare kallade det där för strategisk mediokritet. Att hans mål var så här, jag ska vara topp 25% och jag ska vara topp 25% i 10 år.
Ja.
Och sen genom att vara det så hamnade han topp 3% bara genom det. Liksom. Men det, jag tänker så här, vi ska också börja runda av snart, men en invändning där, som du har ju haft alla de här, till exempel GE. Det var ju så här fantastiskt välskött bolag från liksom typ 60-talet till 90-talet etc. Och sen har vi ju liksom de senaste 20 åren sett att vi har sett ett skifte, till exempel S&P mot tech.
Ja.
Liksom, och nu senast så jag upplever också där att visst, jag kan ha Investor eller jag kan ha GE, men sen är jag ju inte med på den här rotationen plötsligt då, när GE plötsligt, eller Volvo, fick för sig att köpa liksom världens, alltså du vet så här, matsalar och massa konstigheter.
Mm.
För där tänker jag också att en indexfond kommer ju automatiskt göra det åt mig.
Mm.
Alltså så den kommer ju skifta till det som är liksom då när GE ersätts.
Men,
alltså,
men per definition alltid efter kurvan. Alltså för, jag menar, indexfond då, om GE var säg 10%, så var det inte. Men vi säger att det var 10% av amerikanska index i slutet av 90-talet. Och sen så hamnade de i stora problem. Så då var det ju, liksom, det tog ju rätt länge då för aktien hade gått underavkastat så kraftigt så att det kanske bara blev 3% av index efter 10 år eller någonting. Du är fullt exponerad hela tiden mot den då, det haveri eller den underavkastningen som du har. Så det är klart att där får du ju också då, du är med liksom lite sekt uppåt och du är med sekt neråt också, så att säga. Du är inte först på bollen, så att säga, men du får den andelen då ökar sakta, och när den är som bäst, så då är du liksom, har du som mest, och sen då när den går neråt, så får du liksom under lång tid vara med på det där haverier. Och jag tycker just i och med att du förespråkar då en global fond, all country eller vilken world man nu tar, men säg det då, så då är det ju också, tittar idag har vi en situation då med USA som idag har haft en liksom nästan en hegemoni som man har hamnat i, men man har haft en sån otrolig överavkastning mot i princip allt över de senaste 15 åren. Och där har du, vi tittar på det här MSCI World, alltså det gamla World index, och det, 70% av det index idag är i USA. Och jag tror att i all country så är du kanske nere på 60%, men det är fortfarande väldigt, väldigt hög exponering mot USA. Så jag menar, där har du den faktorn också kanske då. Och det här är ju någonting som, åtminstone historiskt, har det ju mean revert här. Alltså att de här regionerna, åtminstone Europa och USA då, att de liksom har, under vissa perioder då så har Europa gått bättre och under vissa perioder har USA gått bättre. Och där har du ju idag en situation där du är väldigt, väldigt, väldigt extremt. Aldrig någonsin har du varit så exponerad mot USA som du är idag. Så där tycker jag det kan finnas en sån effekt också, att tala om liksom att man har en otrolig överexponering då mot ett land på grund av att passiv förvaltning bygger på att det köper mer och mer av det som går relativt sett bättre, och hamnar, att du hamnar då i en väldigt liksom tiltad exponering idag. Och då är du tillbaka lite i det här som vi startade med, liksom att okej, även passiv förvaltning kräver i någon mån lite kanske aktiv förvaltning, så tillvida att du kanske ändå ska, jag menar, det här vet ju du också liksom kring hur liksom trenderna svänger, att om du backar 10 år i tiden, så då var det ju liksom emerging markets alla skulle ha, så då var det väl liksom den typen av passiva exponeringar många tog, som säkert är såklart mycket dyrare än de passiva som kan tracka USA. Och idag då så är det, finns det ingenting hetare än att investera i USA, och ännu hellre då IT eller tech på det. Så det, du får ju liksom, du hamnar ju väldigt mycket i de här trenderna då som långsiktigt absolut är bra att ta del av, men som gör att du i något skede sen har otroligt mycket när du kanske borde börja fundera på att ha lite mindre.
Absolut, men för mig är inte det liksom en bugg, it's a feature. Mm. Alltså det är väl rimligt att jag har störst exponering mot det som är bra. Sen gillar jag din metafor att det, ja, men jag ligger lite efter kurvan. Precis, jag kommer aldrig vara först på bollen. Jag kommer inte vara på Nvidia, ha störst exponering nu när den har gått upp 200% senaste året. Nej. Men jag har Nvidia i portföljen, för jag har inte exkluderat den. Och jag påstår att det resonemanget är mycket bättre, att jag ligger lite efter kurvan än att jag ligger först. För då är vi på samma liksom resonemang som vi hade här, för att om jag ska ligga först så tar jag en så pass stor risk att jag kan liksom skjuta helt bredvid målet. Ja. Så att genom att ha liksom det blir ju inte störst i indexet förrän det lite som du säger har bevisat sig. Du är liksom, förstår du? Så att jag fattar, och det jag upplever också det intuitiva så här, i magen känns det ju jävligt, förlåt att jag svär, väldigt dåligt att ha all den exponering mot USA, all mot den här 7 stora bolagen, mot Apple etc. Och samtidigt så tänker jag så här, men det är ju mycket bättre än alternativet. Vad skulle alternativet vara? Då blir det ju att spekulera i något som marknaden har felvärderat. Mm. Och hur vet jag att jag har rätt? Mm. Alltså vad vet jag som inte marknaden vet?
Ja. Ja, men är det inte, alltså en sak som jag tycker är, liksom, i grund och botten har vi liksom relativt liksom, vi nyanser så att säga, grejer som vi diskuterar, och jag menar, är din portfölj idag 100% MSCI World All Country?
Typ. Okay. Jag använder en leverantör som har 20% överexponering mot Sverige. Så jag har 80% All Countries och 20% Sverige.
Okay. Så då har du velat göra någonting aktivt då, i varje fall själv. Du har liksom tyckt att välja någon
precis.
Anledning.
Precis. För det ska jag också förtyra. Min poäng är ju inte att man ska tajma index. Att man ska, nu tror jag att det väl är tillväxtmarknaden går bra, då hoppar jag till tillväxt. Eller nu tror jag att USA. Det vet jag att folk tajmar index, men det tror jag inte heller. Utan jag tror på det här, äg allt. Och jag tror att all avvikelse från index introducerar en risk du inte får betalt för. Och ja, där har vi en lång diskussion. Är det rätt övervikta mot Sverige? Och där finns vissa argument för, vissa argument mot. Ja. Absolut.
Ja. Men sen också vad gäller, liksom, vi måste titta på, liksom bara, man kan ju prata som en maskin så att säga. Om man tänker investering, att man gör den idag. Och sen så är man nedsövd i 50 år. Och så vaknar man upp och tar ut den. Nu är ju lyckligtvis är det ju inte så livet ser ut, utan man är ju förhoppningsvis vid fullt medvetande under de här 50 åren med allt vad det innebär. Och då är det ju också som så att jag tycker att just det här med det finns två saker som jag tycker kan vara viktiga då. Dels det här med liksom riskjusterad avkastning. Att du, om du köper någonting idag, du och jag köper varsin grej, aktie A, aktie B eller fond A och B, och så säljs vi ner då och vaknar om 50 år. Då är det klart att vi är mest nöjda med den som då hade say, 1000% avkastning och den andra hade 900% avkastning. Det är ju självklart så. Men i och med att vi nu inte förhoppningsvis kommer att vara nedsövda i 50 år, utan vi kommer att vara lite levande och följa med vad som händer. Så då kan det ju vara som så att den här aktien då, som hade 1000% avkastning, den hade också tre perioder med drawdown på 90% under den här 50-årsperioden. Medan den här andra då, som hade 900% total avkastning, den hade drawdown på kanske 30% under de här tre perioderna med stora drawdowns. Och det gäller ju också de här techbolagen som liksom Tesla, Amazon etc. Alla de har ju haft drawdowns på 90% under sin liksom, sen starten. Vilket då har gjort att det är liksom väldigt lätt att titta på slutresultatet och säga att ja, men, klart jag hade tagit den med 1000% avkastning istället för den med 900% avkastning. Men sannolikheten, och det här är ju också någonting som alla, väldigt många gör fel med fonder, att man snittavkastningen för liksom den gemene man, snittavkastning för en fond är mycket sämre än fondens faktiska avkastning på grund av att man håller på så här. Man är inte nedsövd, man är människa. Så det tycker jag är en viktig poäng, liksom, att också titta på risken. Att vad kommer man att tåla? För när media skriver det här är katastrof, det kommer att gå åt skogen, alla runt omkring det säger det kommer att gå åt skogen, det här är katastrof, då är det stor risk att du gör någonting och gör någonting i precis fel tillfälle. Och då kan det ju vara den andra poängen då, alltså just som är det här med att man också funderar på risk och liksom motståndskraft i nedgång och sådana saker. Den andra poängen är också då just det här med att någonting man har en relation till, någonting man kan tro på. Och där är det som, liksom, vi har ju ganska mycket institutionella investerare där vi då har också en relation med dem. Och jag tror att det är lättare då, någon man upplever att det här är någon jag har förtroende för, förhoppningsvis. Det här är liksom, jag vet precis vad de håller på med, de följer sina processer, rutiner etc. etc. Det tror jag kan vara också lättare då. För jag menar, det för alla, oavsett om du investerar passivt eller aktivt, så kommer det att komma perioder och det är jäkligt jobbigt. Så marknaden har i flertalet tillfällen fallit upp 50% och i vissa fall ännu mera. Och det är ingen som kommer att vara kaxig då, oberoende om du är aktiv eller passiv. Men jag tror att där är också en mänsklig faktor. Vi måste ju utgå från det, så att säga, och inte bara att vi är maskiner, för det är vi inte. Och ja, då tror jag också att det är en faktor som kan göra det möjligen enklare för dig. För det viktiga är ju, tror jag, vi båda är överens om det långsiktiga perspektivet. Det är om du håller på, fipplar fram och tillbaka och hoppar av och sådana saker, det är då din avkastning kommer att bli mycket, mycket sämre. Det är liksom det riktigt stora argumentet här, tror jag, för båda sidor. Och då tror jag att den risken är kanske då mindre än om du liksom då är i någonting som du, vad är det här, jag har ingen att prata med etc, etc, liksom sådana faktorer. Eller jag har liksom, det finns ingen, jag tror inte ens på det här, jag vet inte ens vad det är liksom. Ja.
Absolut. Nej, men där finns ju både Dalbar och Morningstar släpper ju den här Mind the Gap, som att vi underpresterar mellan 1,5-3% på det. Men du, jag tyckte det var en intressant fråga. Men så här, om någon skulle säga så här, Jan, du ska lägga 100 000 idag. Du får inte göra någonting. Du ska somna där i 50 år eller 100 år. Då hade jag ju varit så här, klockrent en global fond. Vad hade du tagit? Om du skulle vara så nedsövd i 100 år och du fick inte röra pengarna.
Ja, som sagt, jag skulle inte göra någonting annorlunda än vad jag har gjort. Jag har investerat i svenska investmentbolag och våra fonder. Och jag skulle, om någon skulle säga att nu Alexander ska du sova i 50 år här, så skulle jag inte vilja ändra på någonting. Men då förutsätter du i och för sig att vi, så att säga, jag tror att där kanske jag säger en sak då som man ska korrigera, och det är just det med att gäller förvaltning, så måste man ju också själv titta på personerna som står bakom det. Och där är det såklart en faktor som gör då att man kanske måste ha lite högre aktivitet i aktiv än passiv. Så att vi vet att om människor försvinner, om man tycker att liksom, de här har jag förtroende för, eller de här tycker jag har gjort ett bra resultat. Det kan ju, om alla de säljs ner, så är det klart att produkten blir något helt annat. Så där kanske den faktorn kommer ju in då, att man behöver ha lite mera koll. Mycket mindre koll än om man har enskilda aktier, där du måste liksom följa med på ett annat sätt, men lite, så lite mer koll då om du har en aktiv exponering då, så som jag själv har. Så där är du är väl bättre positionerad då för nedsövning, så tillvida att liksom det indexet kommer att, det sköts inte av någon, så tillvida. Sen har du ju någon leverantör då, som du sa, det kan hända någonting så tillvida, men om man tar bort allt sånt, så är det ju ändå, du är liksom då mest passiv, vilket kanske då i den månen passar bättre om du ska försvinna i 50 år och verkligen inte överhuvudtaget göra någonting.
Ja. Men bra. Ja. Oh, alltså jag tänker det är så mycket roligt att prata om i det här. Jag tänker också så att fanns någon studie som var så att man bytte så här endowments, att du vet när de bytte förvaltare så tog de inte med sig historiken. Nej. Alltså så här, att de gick på kort sikt under på sig. Ja. Men jag tänker så här, förlåt.
Får jag bara ta en sak till med så att säga, hur du ser på en sak. Och det är en grej som har kommit lite tycker jag också lyckligtvis mer upp i media. Och det är det här med att aktiv förvaltning kan ju också betyda aktivistisk förvaltning. Vi är ju aktiva förvaltare, alltså så tillvida att vi definierar det som att vi väljer bolag, vi struntar i hur index ser ut. Det är liksom, vi går vår egen väg, det är liksom aktiv förvaltning för oss. Sen finns det då aktivistisk förvaltning som kan vara alltså aktivister, alltså så som vill förändra bolag, typ CVN och Gardell och aktivistfonder. Men det kan också vara det som du då förespråkar i form av passiv förvaltning, som då i någon mån liksom så här kapas av olika institutioner som håller på med röstning och sådana saker och den här typen av aktörers räkning. Och där är det ju lite intressant för så att säga de aktivisterna.
Jag kan säga så kort, jag hatar det. Jag gillar inte det.
Nej, för det tycker jag ändå är en viktig och intressant diskussion. Så att vi vet att de här personerna, vems intressen företräder de egentligen? Och jag är tveksam till att de företräder någon annans intressen än möjligen sina egna, och att det finns liksom politiska intressen och sådana saker snarare än aktieägarens bästa, du då som indexägares bästa etc. Så här tycker jag att vi också hamnar i någon form av slutande plan där du har människor som har stort inflytande men utan att egentligen företräda liksom huvudmannen. Och det tycker jag är problematiskt. Och det har vi ju sett med svenska bolag då, där man har försökt liksom avskaffa den svenska liksom koden eller liksom det här med röststarka aktier och sådana saker av någon anledning som är högst oklar, och där det är människor som absolut inte vet någonting om att driva företag. Exakt. Det är någon form av tjänstemänner som har blivit aktivister och någon oklar människas räkning på grund av att de här indexfonderna inte själva vill göra det, så de outsourcar det för att möjligen få bättre ESG-poäng till någon som har någon agenda som är högst oklar.
Nej, jag kan säga så här, det finns så många haverier. Alltså så här, innan 2022 då skulle ju försvarsindustrin inte vara med i index. Mm. Sen upptäckte man 2022 så här, när Ryssland invaderade Ukraina, så här, du vet så här, försvarsindustrin är ändå ganska bra. Mm. Och sen ska man lägga på de här ESG-filtrerna. Och så är det liksom mycket så här, och FI säger nu till exempel till finansiella rådgivare så här, ni måste ställa de här 20% ESG-frågorna. Mm. Och liksom när man sen återigen berätta vad du har i din portfölj, så visar det sig så här, 8 av 10 investerare vill inte ha något ESG-filter eller vill inte ha något subjektivt eller en aktör som var så här, vi har den här amerikanska fonden, vi har ESG, och sen visar det sig att den hade inte tagit med Nvidia. Sen går Nvidia jättemycket upp, och sen plötsligt kommer krav på så att Nvidia borde vara med. Mm. Och sen ryktas det om att det var inte därför de la till det, utan det var av andra anledningar. Men, men just alltså detta tycker jag är så I hate it. Mm. Det är ju inte det, jag vill ju precis som du ha det rena, det enkla, det liksom avskalade. Liksom. Mm. Vill jag ha, det, precis som du säger, vill jag ha aktiv förvaltning, då vill jag ha aktiv förvaltning. Då vill jag ha liksom en hög active share. Jag vill ha avvikelse från index. Mm. Jag vill inte ha något smygchuffräs liksom, kring det där.
Nej. Jag tycker det kan vara en grej som ändå man som passiv investerare ska ändå vara medveten om. Absolut. Och tänka på att det här försiggår i stor utsträckning. Och det kan vara ett, liksom, också ett hot mot passiv förvaltning så tillvida att det gör att du företräder liksom röstning som gör att dina bolag faktiskt blir sämre och inte långt ifrån nödvändigtvis bättre.
Exakt.
Jag bara säga en slutgrej också som jag tycker är viktigt när man pratar om sådana saker. För vi pratar ju väldigt mycket liksom, statistiskt, liksom, binärt, det är liksom, små skillnader som så att säga, vi kanske framför som stora skillnader. Men en sak med aktier är också att det här är ju en fantastiskt bra hobby för människor som håller på med det här. Det är en lönsam hobby. Och jag menar då, om man kan få lite extra glädje genom att välja kanske någon aktivt förvaltad fond för man tycker att den har en intressant inriktning, eller de här människorna tycker man är roliga att följa eller olika sådana saker. Och så varierar avkastningen, säg om du får 10 eller 15% bättre eller sämre avkastning mot ett index. Det kan ju vara liksom Du är en levande människa. De flesta är finner liksom någon fan glädje i livet av olika saker, av att ha liksom relationer och liksom följa saker och vara alltid engagerad och tycka att något är roligt och intressant och sådana saker. Så det tycker jag också är en viktig poäng här, att vi talar inte om liksom något som är, du hamnar i båda fallen i en rätt bra situation och du har möjligen kunnat haft lite roligare på vägen.
Exakt. Jag brukar säga så här, alla fattar att ha hästar eller bilar som hobby kostar pengar. Folk gör det ändå. Och så här, det är klart att man kan ha aktier som hobby. Man lär sig mycket om företag och det är roligt som du säger. Man fattar ekonomi, man fattar samhälle, man fattar flöden. Så att absolut, visst, det är jättemycket värden med det där. Du, Alexander, jag tänker säga så här. Fantastiskt stort tack för att liksom, jag tyckte detta var spännande, jag tycker att du belyste det bra och jag blev ändå så här fascinerad att jag trodde skillnaderna på i synsätt skulle vara större än vad de var. Jag tror att vi ser egentligen samma problem, men sen så tror jag att du och jag tar ju bara de sista stegen, drar vi lite annan liksom slutsats. Så att jag vill egentligen säga så här, tack Alexander, och om man vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig någonstans?
Sebefonder.se är väl en bra start, och våra fonder finns ju på alla plattformar i princip, så det är CBC World Fund och CB European Quality Fund som vi förvaltar, och om man vill mejla oss så går det jättebra, den informationen finns på vår hemsida. Ja. Vi finns på sociala medier också för den delen.
Ja, men du Alexander, stort tack.
Stort tack Jan och stort tack alla lyssnare.
Discover Hydro, the best kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Hi, this is Farnoosh Tarabi, host of the Webby-winning podcast, So Money. If you're aiming for a goal, be it saving for a house, growing your family, or retiring, life makes it difficult to stay the course. But with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.